Välkommen till Slaget efter 12. Ja, världen drunknar i plast, höll jag på att säga. Stefan Winniger heter jag. Det här är Slaget efter 12 ni lyssnar på. Och vi ska fundera på hur stor och allvarlig det här problemet är. I studion har jag Andrea Weckman som är ordförande för Natur och miljö. Välkommen.
Tack.
Och välkommen Markus Rosenlund som är vetenskapsreporter här på Svenska Yle.
Tack.
Jag tänkte börja med att ha plockat lite siffror från en faktaruta här som vi hade här på Svenska Yle här i somras här om plast, den här storleken av problemet här. Alltså det står här att vi producerar i världen ungefär 300 miljoner ton plast varje år och det väger ungefär lika mycket som alla människor i hela världen väger tillsammans. Jag vet inte om det är en bra liknelse, men det är i alla fall en. Så här har vi beskrivit det. Och att om vi inte gör något så 2050 finns det mer plast i havet än vad det finns fisk i havet. Så att, sådant. Det här är något som för mig som vanlig tidningsläsande människa på något sätt har kommit i medvetande det senaste året ungefär, eller drygt någonting, har vi börjat tala om den här plasten i haven. Och så. Det här har säkert funnits längre, men varför, om vi börjar den här änden, varför har vi den här diskussionen? Varför är det så stort just nu?
Nå, säkert. Delvis därför att det finns så mycket mer. Alltså det ackumuleras kraftigt, det där plasten. De där plastvirvlarna i haven blir allt större, det samlas på stränderna. Men folk reser mer nu för tiden. Det har blivit billigt att flyga, folk flyger omkring och ser de här sakerna, de sprider det på sociala medier. Det finns helt enkelt en allt större medvetenhet om det. Vilket ju är en bra sak på sätt och vis.
Jag håller med. Medvetenheten har definitivt ökat de senaste åren, både med plast och andra miljöproblem också. Och det är ju en bra sak, absolut. Sen är det ju inte en bra sak att vi har plast överallt. Men det är ju, ja, det är ju därför det pratas om också.
Mm. Men det är inte så att det här mängden nu plötsligen har blivit kritisk, eller?
Nja,
det har de väl varit ett tag om jag förstår saken rätt.
Ja, den är kritisk och kritisk.
Eller vad man nu lägger den nivån. Ja.
Grejen med plast, det är lite det att man kan jämföra plast med, eller jag brukar jämföra plasten med främmande arter som introduceras till en ny omgivning. Vet ni, när råttorna kom till Nya Zeeland eller någonting, mm-hmm. så fanns inga naturliga fiender. Så råttorna tog över hela ön mer eller mindre och de här endemiska arterna led svårt. Eller jag menar, det samma gäller för växter också. Du tar en växt från andra änden av jorden och planterar den i kyrkslätt och plötsligt så är hela Finland övervuxet. Plasten har inga naturliga fiender. Mm. Det är det som är problemet. Alltså, det skulle inte vara ett problem om plasten hade uppfunnits för sig nu 100 000 år sedan. För då skulle det finnas bakterier som producerar enzymer som smälter det här plastet. Naturen skulle äta det här plastet. Det skulle inte vara ett problem då, men nu är det för det kommer om x antal århundraden så kommer naturen att lära sig. Naturen har de facto redan börjat lära sig att äta plast, men det går väldigt långsamt nu. Men nu kommer den här plasten att försvinna förr eller senare, men det är någon gång i den avlägsna framtiden.
Mm. Och vad händer före det då, Andrea Weckman?
Det är ju svårt att säga, och det där med kritisk nivå, det är ju jättesvårt att sätta en tröskel, och tröskelvärde och en kritisk nivå på någonting, man märker det ju först när man har gått över tröskeln. Mm. Det är ju lite det som är problemet. Förr eller senare kommer den att försvinna, och jag skulle vilja säga att ja, absolut senare. Mm. Det är nog inte inom någon sorts när framtid som det kommer att hända. Det finns otroligt mycket och det produceras mer och mer för varje år, och så har det varit sedan 50-talet. Mm. Så det finns en hel del. Det som händer nu är ju det att all plast som har producerats och som har hamnat i naturen bryts ner i mindre och mindre bitar, så kallade mikroplaster som det också har pratats väldigt mycket om senaste året, av skälet att det är lite skrämmande med dem, för vi vet inte riktigt hur det påverkar naturen och hur det påverkar oss.
Just med mikroplasterna, där finns en annan aspekt dessutom. De här mikroplasterna samlar dessutom på sig, när de kommer i haven, så samlar de här partiklarna på sig miljögifter som, som är hydrofobiska, det vill säga vattenavstötande, så de söker sig till de här mikroplastpartiklarna och sen äter då djuren upp det här, så det inte bara får djuren i sig av de här plasterna, utan de får också i sig större mängder av de här miljögifterna som kommer med de här små plastpartiklarna. Så det är ett väldigt stort problem.
Mm. Miljögifterna ackumuleras ju upp i näringskedjan.
Precis, det är de största rovdjuren högst upp i, och vi människor är ju på sätt och vis högst upp i näringskedjan, så vi får ju också i oss av det där.
Kan man se
vi
det nu?
Stora däggdjur.
Ja. Jag brukar göra alltså fiskpinnar till mina barn, så att säga. Kommer det att hamna, eller har det redan kommit in via näringskedjan då, in plastpartiklar i fiskpinnarna, eller är vi inte så långt än, eller hur går det till?
Jag har faktiskt inte sett någon studie på det där med att någon skulle ha tagit en titt på fiskpinnar i...
Ja, eller vi kan byta ut fiskpinnarna mot något annat, fiskrätt, men alltså, ja.
Ja, men säkert kommer det, jag menar, ja. Men hur stort problem just det här vet jag inte faktiskt ännu.
Ja, och sen är det ju att sätta det i relation med alla andra problem så att säga som det finns. Talar vi om processerad mat, så kan den där plasten komma någon annanstans ifrån inom processen också, och inte kanske från fisken i sig. Fisken. Men jag har inte heller sett någon studie på just fiskpinnar, men att det finns ju nog studier som visar på att plankton äter den, och ja, eftersom det finns i planktonen så finns det ju i fiskarna också. Men den hålls ju, så vitt jag har förstått, i matsmältningssystemet, och det brukar vi ju rensa bort.
Det brukar vi väl göra
oftast.
Ja, just det. Det här som jag funderar på när jag ser, man ser ju bilder, ser hemskt ut. Den soppa bokstavligen som flyter runt i havet, gamla plastpåsar och flaskor och stränder. Jag ser bilder från stränder också som inte alls ser ut som den paradisiska söderhavsstränder, utan de är helt enkelt fulla med gamla dryckesflaskor. Är det så att det hamnar mina sopor, plastsopor som jag har här i Finland också i havet, eller vad? Och jag lovar, jag slänger ingenting själv i havet, men hamnar plast från mina sopor också i havet?
Nu är det väl ganska lite som det kommer från Finland ändå ut. Att det är nog de här stora, väldigt tättbefolkade områdena i Sydostasien, Kina, och där som står för det. No, det är lätt att skylla på kineserna, det gör man ju så gärna, men samtidigt ska vi nog komma ihåg att vi bär nog en del av ansvaret där också, för vi konsumerar en väldigt stor del av alla prylar som kineserna tillverkar och så vidare. Att vi, ja. Men när så där i absoluta mängder, så tror jag inte att Finland till exempel, vi tar väl ganska bra hand om våra plastsopor här.
Är det hushållssopor? Alltså, jag får efter att förstå här. Är det hushållssopor, kinesernas hushållssopor och andra östasiaters hushållssopor som hamnar i havet? Eller är det industrisopor? Eller vad är den huvudsakliga källan? Alltså, som sagt, jag har sett en bild full med dryckesflaskor, så det talar för privatpersoner i första hand.
PET-flaskor är ett jättestort problem.
Mm. Och det kommer från både och. Både från privathushåll och från industrier. I Finland och i många europeiska länder så har vi ju ett fungerande avfallshanteringssystem. Så från vårt avfallshanteringssystem rinner det inte egentligen ut i havet. Att den skräpningen som vi har här, så det är nog folk som skräpar helt enkelt. Lätt hänt kan man ju säga på vattenpicknickar och så vidare. Men inte från vårt avfallshanteringssystem. Globalt och i andra länder så kanske de har inte hunnit bygga upp en likadan infrastruktur som vi har här för avfallshantering. Utan plastkonsumtionen har ökat så häftigt så att infrastrukturen har inte hunnit med. Och de har inte samma system som vi i Finland har med kommunal kommunala avfallshanteringsbolag och så vidare, utan det är mera splittrat på den privata personen. Som
så det är dålig sophantering egentligen som i nyckelordet här, eller?
Och gamla deponier, alltså deponier som egentligen är en skräphög, så som här också har varit tidigare.
Soptippar gammaldags,
Soptippar, precis.
Men alltså, det där fick mig att tänka på vår egen sommarstuga som min mormor och morfar köpte då, den här lilla holmen ute i Inga skärgård någon gång på 50-talet. Och på den tiden, det här var då när plasten var ganska ny, så det där, det kom filburkar och vet du, yoghurtburkar etc. av plast började komma där på 50-60-talet. Och nu när jag och min hustru, vi byggde åt oss en egen liten stuga på den här samma holmen för knappt 10 år sedan, så det där, när vi började gräva för att lägga grunden till den här stugan där, så grävde vi bort lite av de där översta jordlagren för att gjuta de här stolparna. Och där hittar man mormors och morfars gamla filburkar som från 60-talet, som fortfarande hade texten, man kunde läsa vad det var, valjas
hallon och
fil,
jordgubbe.
De var som om de skulle ha varit nergrävda igår. Och det här var på 60-talet ungefär, som sagt. Så, och människor på den tiden, min mormor och morfar, de grävde ner sina sopor, för det var lättare än att släpa dem hem tillbaka till stan. Men plast var ett så pass nytt material att inte förstod man på den tiden att det var mer eller mindre evigt. Det här, man var van vid att allt som du lägger ut i skogen, vet du, eller gräver ner någonstans, så förmultnar. Så de grävde ner de här sakerna på holmen, och sen hittar vi dem 50-60 år senare, och de är helt som om de skulle ha varit nedgrävda igår.
Just det. Och det gäller till det viss del också i havet, åtminstone i den här nedbrutna, vad ska jag säga, inte biologiskt nedbrutna, men mekaniskt nednötta formen av de här partiklarna.
Ja, det är ju huvudsakligen solens UV-strålning som bryter ner de här plastmaterialen som flyter omkring i haven, men de försvinner ju inte någonstans, de bryts bara ner dels av vågornas mekaniska nötning och UV-strålning, så nöts de ner. Det som vi skulle behöva alltså är en biologisk process som kunde ta hand om. Och det, till exempel i England håller de på och experimenterar med just med bakterier. Som man har då upptäckt i Japan på soptippar, har man upptäckt att det har utvecklats spontant genom evolutionen, så har det utvecklats bakterier som producerar en enzym som smälter plast. Och sen började de här brittiska forskarna experimentera med det här och lyckades mer eller mindre av en slump få den här bakterierna att producera ett mycket kraftigare enzym, för att de försökte få det starkare för att lättare kunna studera det, men de märkte samtidigt att det bryter ner det här plastet mycket fortare. Och det här målet med det här är just att bryta ner den här PET-plasten i de här flaskorna, för de här flaskorna är väldigt problematiska, att man skulle få de här bakterierna att börja bryta ner PET-plast till sina enkla beståndsdelar, så att du kan återanvända de här. För som det är plast just nu, den här sortens plast som används i PET-flaskor, du kan liksom inte smälta ner det och använda det till nya flaskor, och det är ett problem.
Det trodde enkla jag att var så det gick till när jag lämnade tillbaka mina gamla Coca-Cola-flaskor. Det sker inte så alltså.
Nej, de bränner dem huvudsakligen i sopkraftverk och andra sophanterings. Jag menar, skulle det vara så enkelt att vi bara kunde smälta, vet du, som stearin, som när ljusna brinner ner, och så kan du ta resterna och smälta ett nytt ljus av det. Eller aluminium, du kan ta burkar och smälta ner det här aluminiet. Det är för övrigt väldigt smart. Just aluminium är en väldigt energikrävande process att tillverka nytt aluminium. Mm. Så aluminium ska man återanvända alltid om man kan. Men plast är på det viset svårt. Du kan inte smälta ner det, vet du, och gjuta nya PET-flaskor av det. Du behöver den här biologiska processen då för att skilja åt de här beståndsdelarna. Och det är på kommande säkert, men det är ännu ett arbete i så att säga, en process som pågår.
Till viss grad kan man nog återvinna plast som material. Det smälts inte ner i och för sig, men Men visst, man smälter det. Viktigt är ju att det är ren plast som man då har av samma sorts plast. Det smälts ner och så gör man små granulater, alltså små plastkulor. Och av det kan man sen göra ny plast.
Mm. Inte väl det här PET-plasterna i alla fall. Nåja, men ja. Mm.
Okay. Jag såg en uppgift också, till exempel alltså det nu talade om de här filburkarna, yoghurtburkar, så är det här i livsmedelsförpackningar möter vi ju extremt mycket plast, och där har jag läst en uppgift om att där råder någon slags förbud mot återvunnen plast, att där får man kan det vara så att man kan liksom så här, ha mera andra produkter blir det då.
Ja, av återvunnen plast gör man inte i det här skedet livsmedelsförpackningar av säkerhetsskäl. Man kan inte vara 100% säker att ny plast så att säga är att där inte finns farliga kemikalier eller så vidare, eller att det inte avges någonting från den plasten. Så därför av återvunnen plast så producerar man till exempel plastkassar, hinkar, lite tjockare material till olika andra plastprodukter, men inte matförpackningar. Mm.
Ni lyssnar på Slaget efter 12 här i Radio Vega, Ylevega förlåt heter det ju, med Andrea Weckman, ordförande i Natur och miljö, och Markus Rosenlund som är vetenskapsreporter på Svenska Yle, och vi diskuterar alltså den här plastfrågan. Men det här som ni nu säger, det tycker mig, det är något som jag har hört många gånger förr, alltså att det här, det är plast, man, det bästa är att inte använda plast, att undvika, och vad ska jag göra? För att rädda fiskarna. Jag vill inte att valarna ska ha magarna fulla med plastpåsar. Så att, vad gör jag? Tack.
All plast är inte dålig. Rätt plast på rätt ställe kan ge miljöpositiva effekter, absolut.
Hur då?
Till exempel, det är lätt. Det är hållbart. Att förpacka i plast gör transporter lättare, vilket förbrukar mindre bränsle. Mm. Att förpacka vissa matprodukter i plast gör att de håller längre, minskar på matsvinnet. Helt enkla grejer som egentligen ger positiva effekter. Problemet är ju sen det att om plasten hamnar på fel ställe, till exempel ute i naturen. Så viktigt är att använder man ju en massa råmaterial, råolja för att göra fossila bränslen för att göra plast. Så onödig plast och onödiga förpackningar, onödiga plastprodukter, undvik. Men så är det med konsumtion i allmänhet. I sin konsumera det som du inte behöver. Mm. Det är ganska grundläggande för att försöka vara miljövänlig. Och sen den plasten som du använder, har använt. Så vad händer med den efter det? Mm. För du den till återvinning, för du den till avfallshantering, eller blir den efter dig, lämnar du kvar den efter dig efter picknicken i parken, eller vad gör du med den? Det är ju det som är nyckelfrågan här.
Ja, jag håller med, och just den där fossila aspekten av plast är ju spännande, på det vill säga att vi använder ju, lite karikerat så använder vi ju delar av gamla riktiga dinosaurier för att tillverka plastdinosaurier. Det är liksom urgammalt biologiskt material som används för att skapa nytta. Det är helt galet. Men du har helt rätt, alltså, plast är ju ett jättebra material på många sätt. Det är ju som allt det där du sa, det är hållbart, det är liksom lätt och så här, men vi kan inte bara använda det. Och det är kanske, ett problem kanske är att det är lite för billigt. Alltså det är för lätt att kasta bort det, för det blir billigare att tillverka nytt och slänga bort det gamla än att återanvända den här koppen eller någonting. Så plasten kanske borde bli dyrare för att vi skulle respektera den lite mer.
Absolut, och så är det ju lite intressant att man använder ett så bra och hållbart material som plast för att producera en massa produkter som är meningen att du använder i en minut, fem minuter. Mm. En engångsmugg, en takeaway kaffemugg, engångsbestick. Du använder dem i två minuter, men de håller för evigt i princip.
Det var för något år sedan var det någon brittisk miljöorganisation som utnämnde den mest förhatliga brottsligt nedsmutsande plastprodukten någonsin. Och det var väl det här plastsugröret, engångssugröret som du får på på snabbmatsrestauranger. Och det är nog sant att du använder det kanske en halv minut och sen är det borta på soptippen.
Onödigt att ha ett så hållbart material, att använda det till produkter som du använder i en väldigt kort, väldigt kort stund.
Och det är ju alltså, när du tänker på en livsmedelsbutik så det, vi använder ju väldigt mycket tid åt att skälla ut plastkassan, alltså de här butikskassarna, de har ju liksom blivit det stora problemet och symboliserar hela den här förhatliga plastkulturen, men det är ju egentligen inte de som är det stora problemet, för de har gjorts hyfsat och liksom du kan ta dem tillvara och återanvända dem och bränna dem med någorlunda gott samvete, men det är alla de förpackningarna, allting, vet du, du kan få köpa, min bror skickade just igår åt mig en bild av vad heter det, skalade skivade äpplen inpackade i plast, det finns bananer, skalade bananer som någon har packat in i plasten. Allting är ju fullständigt, du köper någonting, det är inpackat i plast, så är ännu det här, de här prylarna som finns inuti den här förpackningen, ännu de är inpackade i plast. Så det är helt galet.
Typ exempel på onödiga plastförpackningar. Du har rätt, det är mycket plast. Det är mycket tal om plastkassar och det är alltid de är boven, oftast målas det som. Och det är sant att det finns en massa plastkassar i haven. Och det är de som sköljs upp på stränderna. Och det är de som man ser för att de är lätta, de sköljs upp. Men jag skulle vilja påstå att går du till butiken, köper en plastkass, bär hem dina varor, kanske sätter plastkassen i fickan. Nästa gång du går till butiken använder du samma plastkass. Och sen kan du använda den plastkassen för att föra plastförpackningar till plaståtervinningen. Den plastkassen är ganska miljövänlig i det skedet. Det viktiga är, vad packar du i din plastkass i butiken? Hur många plastförpackningar köper du? Hur många plastförpackningar sätter du i din butikskasse? Vad finns i de här plastförpackningarna? Pratar vi om miljöeffekter? Så det är produkterna som du köper har mycket större miljöpåverkan än hur den sorts kass du än väljer att använda, skulle jag vilja påstå.
Får jag introducera en till varugrupp här som vi inte har nämnt ännu, som vi har lärt oss när vi har börjat stava till mikroplaster här under det senaste året. Det är tydligen att det finns plastgryn, eller vad man ska kalla det för, i krämer och allt. Men så,
ja, det är riktigt skrubb, små.
Ja, och det som ju hamnar, de behöver inte ens malas ner, de är redan små. De spolas sen ut med vatten genom reningsverk, förstår jag, och hamnar i havet också. Det där visste jag inte ens att det... För något år sedan inte ens att det fanns, så dum är jag. Men i alla fall, men det låter inte bra.
Nej, det är all världens hudkrämer och hårvårdsprodukter som har de här små nanoplasterna. De är riktigt små. Nej, det får ju raka vägen ut i avloppen när du sköljer det. Och det är ett jättestort problem.
Och hur vet... Alltså, jag har en familj och vi konsumerar ganska mycket shampoo och balsam. Jag har två flickor och så vidare, så det går ju åt sådär. Det är plaster överallt i alla de här produkterna.
Väldigt miljömärkt är mitt tips.
Okej.
Okay. Det är ett bra tips.
Och då kan jag vara säker på att det inte innehåller såna här nanoplaster.
Det ska inte innehålla, för. Nej.
Finns det, det leder egentligen till den här, kanske vad vi borde diskutera här nu. Vad kan jag göra i sådana fall då? Alltså jag vill ha ett gott samvete. Fick jag redan en törn här när Marcus sa att de där PET-flaskorna som jag matar in i maskinen på Prisma, att de bara bränns upp. Jag trodde nog att de faktiskt hade ett bättre öde än så. Men det kan
hända att min information i det här fallet är gammal. Det kan hända att du har... Att de åtminstone, jag vet att vissa sorters plaster åtminstone inte går att använda som sådan. En ganska stor del av dem. Men det kan hända att det finns... några processer som jag har missat här.
Berätta för mig, vad gör jag som konsument här nu för att jag vill få en bättre värld? Du ska inte välja förpackningar, jag ska välja miljömärkta produkter, men det är bara drygt 2 år sedan som vi har ett återvinningssystem, tror jag, med såna här tunnor, eller hur? Det är ganska nytt. Att vi har sådana här stationer att man inte bara tar emot glas och metall och kartong, utan man kan också lämna plast. Är det dit jag ska gå? Ska jag sortera ut allt ur soporna? Och vad vinner vi på det?
Vi vinner åtminstone fossila råvaror. Plaståtervinningen i Finland, den går ju till till Riihimäki. All plast som samlas in i de här plaståtervinningspunkterna och nu också vissa husbolag, vissa avfallsbolag erbjuder helt för privat hushåll också att man kan beställa tömningar hem till sig ifall man så önskar. Den plasten går till Riihimäki och där gör man ny plast eller där gör man plastgranulater av då den här gamla plasten. Det finns vissa sorts plaster som man inte kan återvinna och den förs då till förbränning och blir energi där i incinerationen. Men,
så blir det ju också, det blir ju energi men det blir ju också tyvärr koldioxid.
Absolut.
Av det, så att,
absolut.
Att, all den mängd plastkassar, det är nu några 100 miljarder plastkassar som tillverkas varje år. Så det går åt någonting i stil med 12 miljoner tunnor olja till det så. Så det är redan en bra orsak till att försöka använda de där kassorna lite flera gånger.
Mm. Nu talar vi här lite både om hur jag ska bete mig här i Finland för att inte bidra till en alltför hög plastkonsumtion. Och sen också har vi den här frågan när vi har funderat kring det här, hur det konkret hamnar i havet också så småningom. Det görs olika försök nu att samla upp och bryta ner och komma åt det där helt enkelt, att fösa ihop och allt möjligt. Vad tror ni om det arbete som görs nu att komma till rätta med den plast som redan finns i havet?
Allt är väl positivt om man, som man får bort eller blir av med, men det är så stora mängder som finns där och det är väldigt svårt och energi och arbetsdrygt att städa upp den när det har kommit ut i haven. Att nu är det absolut det bästa att förhindra att det kommer dit, att ta hand om det. Ja. På land.
Ja, vi har ju de där enorma sopvirvlarna i Stilla havet. Det finns också i andra oceaner av dem. Stilla havet är mest känd som det är enorma. Och det är ju, jag menar att du måste puttra omkring där med någon farkost och samla upp dem fysiskt. Och det går ju energi åt till det också. Att vi skulle behöva då någon slags autonoma robotfarkostar som drivs med solenergi som åker omkring och plockar upp saker, men det, vem tillverkar dem och underhåller dem och uppehåller det systemet, det är väldigt dyrt. Och det kommer säkert att göras förr eller senare, men det är nog ännu långt kvar dit. Och jag menar, ja, så det är nog viktigast nu det där att se till att det inte kommer värst mycket mera av det dit.
Mm. Så att alla de här teknikerna, det skrivs ju väldigt gärna om det just nu, att det görs nya projekt och man testar tekniker och samling och nedbrytning och allting. Det är egentligen...
Det är på prototypstadiet ännu. Vi talar om så stora mängder som har kommit dit under så många årtionden. Så det är hårresande stor den här utmaningen. Men det är klart att man måste ju försöka det, och det är bra att folk utvecklar olika nya metoder, men det där.
Men det är på den nivån att jag kan inte slå mig till ro nu egentligen, säga ja, snart har vi nu någon som åker med någon gigantisk hov på Stilla havet och samlar upp allt. Det, vi är inte där helt enkelt.
Absolut inte. Talar vi om plastskräp eller andra miljöproblem så är det lätt att tänka att ja, men någon hittar på någonting smart snart, så jag behöver inte bry mig. Ja, men det är bara där i Kina. Nej, nu är det allas grej. Nu är det allas gemensamma utmaning.
Och tyvärr är det ju framförallt mina barns utmaning. Jag menar, nästa generation. Det är ju de som får ta hand om den största delen av allt det här problemet.
Men görs det något, nu nämnde ni har vi skuldbelagt Kina här i flera gånger, så att men när vi ändå gör det så att säga, gör kineserna något så att det hamnar mindre plast i framtiden i havet?
Just i Asien har jag läst om flera länder nu helt på sistone som håller på att, eller redan har förbjudit, alltså gjort det mer eller mindre kriminellt att använda plast på sig. Jag tror de gör antagligen väl mer än vi. De har insett att det är nu liksom, nu måste vi göra det här. De är så illa tvungna, man ser på deras stränder och sådär.
Och bygger upp alltså egentligen den här avfallshanteringen som ni nämnde här i början. Att är den på gång så att säga? Vet ni det?
Nu antar jag det åtminstone i större länder då, jag menar... ja, vi har nämnt Kina jättemånga gånger, men de gör faktiskt en hel massa, både inom avfallshantering, innovationer här och för att då inte prata om klimatutsläppen. Där händer det en massa, vilket är positivt i sig, för att det är att bara skylla ifrån sig till nästa land och sen till följande land och sen till därpå följande land, det hjälper ingen. Men jag tror att det händer nog mycket. Förstås, det kan hända snabbare och vi i väst och i Europa, EU, vi skulle kunna hjälpa här mycket mer.
Kina har ju det som gör det lite lättare på sätt och vis för dem, det är ju inte en demokrati så att säga. Här i väst så räknar vi på något vis kanske lite naivt också med att marknaden tar hand om det här problemet, vet du. Marknaden ser till att få folk att börja vilja ha mera miljövänliga produkter och så vidare. Och sen går åren bara och folk vaknar upp lite långsamt. Men Kina, de kan med energiproduktionen, med solkraft, vindkraft och allt det där, eller sophantering, de kan bara besluta att nu gör vi så här. Och politikerna behöver inte oroa sig över att inte bli invalda nästa gång. De kan bara ta itu med. Jag tycker inte om att sitta här och ge tummen upp åt en auktoritär, totalitär regim. Men ja, det är väldigt svårt det här.
Det är inte lätt, nej. Och det är ju därför vi har det här problemet.
Auktoritär sophantering, det är kanske nyckelordet i sådana fall. Det låter lite tveksamt, men det vi ska hoppas på. Det här sätter ju punkt för slaget efter 12 idag. Jag tackar så mycket Andrea Weckman från Natur och Miljö och Markus Rosenlund, vetenskapsreporter här på YLE. Jag heter Stefan Winiger, vi hörs igen. Ni kommer ihåg, man kan alltid lyssna på slaget efter 12 på sändningstid och i reprisen på kvällen och förstås alltid när som helst på arenan. Tack för att ni lyssnade. Ha en bra eftermiddag. Vi hörs igen. Hej då.